Nu är det dags för Synpodden från Synskadades Riksförbund.
Hej och välkomna till Synpodden. Idag ska vi få lära oss mer om ögonsjukdomen RP, retinitis pigmentosa. RP ingår i gruppen av ärftliga sjukdomar i ögats näthinna, retina. Runt 5000 personer i Sverige har någon form av ärftlig näthinnesjukdom. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning i yrkesverksam ålder. Inom medicinen kallas RP numera för stavtappdystrofi. Men i det här reportaget används ordet RP eftersom många som lever med sjukdomen fortfarande använder det begreppet. Reporter här är Anna Bergholtz.
Hallå!
Tjena,
tjena. Hallå, Marcus! Jag vet inte, ser du mig eller?
Jag ser dig, jag ska ta min hand här.
Hej!
Hej, trevligt.
Det är lite ute på landet.
Ja, det är ju det. Flyttar ut från stan. Få lite lugn och ro.
Nära Eskilstuna i byn Husby Räkarna möter Marcus Forsberg upp mig på uppfarten till huset där han bor tillsammans med fru, två barn och tre hundar.
Framför står det en bil då, som jag håller på att tvätta och städa invändigt.
Ja, du gör det. Utvändigt. Det är inte din bil,
nej. Nej, jag har det som lite som en sidohobby om man säger. Så jag får folk jag känner kommer att lämna bil så tvättar jag och städar dem. Både insida, utsida och sådär.
Så det vet där. Folk att du gör det liksom, så du fixar.
Exakt, ryktet sprider sig. Jag börjar bara för att jag skulle göra här i byn för att ha något att göra. Få stimulans för min ADHD. Ryktet gick för folk vart nöjda.
Har du varit ett intresse länge med bilar eller?
Nej, det kom för är det 3 år sedan ungefär. Så halkade jag in på ett klipp på YouTube med Tear Shine heter de. Och jag testade, så hade jag målarpensel, så köpte jag en mystery box som de hade med bilvårdsprodukter. Så är det bara, jag fastnade för det, för just att min tankverksamhet, den varit väldigt lugn.
Men du meckar inte och så?
Det har jag börjat med också. Nu har jag en fyrhjuling stå här precis bredvid också som jag har fått av en här i byn som jag ska försöka få igång.
Men kan du köra fyrhjuling?
Jag kan ju. Så länge det är ljust. Min syn har inte blivit så pass dålig ännu. När det är ljust ute då kan jag liksom ta mig fram. Men det är brytfelet som kan ställa till det. Så jag får ju vara väldigt försiktig. Jag får inte köra på vägarna eller någonting.
Hur känns det att liksom fixa med bilen och inte kunna köra den?
Det är ju i dagsläget. Då blir det, jag får ju mitt så att säga när jag gör rent dem och sådär. Och kunderna blir nöjda. Så jag släppte en tanke med, för jag vet att jag aldrig kommer få köra kort och kunna få köra bil. Så det är liksom släppt och acceptera. Så ska vi öppna vid dörren.
Marcus är 37 år och vid köksbordet berättar han om hur allt började med ögonsjukdomen.
Min bror har ju samma ögonsjukdom som är genetiskt från vår morfar. Så min mamma är ju, hon bär ju på det. Så det smittar av sig på pojkar utifrån vad de vet i dagsläget. Så både jag och min bror fick det. Och när jag var 6 år då fick vi åka till Linköping, universitetssjukhuset. Och där konstaterade man att jag hade RP då.
Kommer du ihåg det här? Du var ju liten.
Jag minns ingenting, så jag fick ju ta och fuska lite och skriva till min mamma för att få lite input.
Inför intervjun nu eller?
Precis, jag har inte varit så insatt i det heller. Det är först nu de sista 2 åren som jag accepterar och börjar göra lite mer undersökning kring sjukdomen. Då. Jag har ju varit så bitter på det. Inte tyckt det varit så roligt just som utanförskapet. Och jag har inte fått ta körkort som alla andra och hela den biten. Så jag inte... Nu ser jag bara möjlighet med det. Det har jag inte gjort förut. Då var det bara till besvär hela tiden.
Vilka är dina första minnen då från RP?
Det var nog säkert 10-årsåldern. Ungefär där att det verkligen visa sig på ett annat sätt. Då var det väl mer att börja snubbla eller jag var inte lika med i min omgivningsmiljö som mina kompisar då. Kastade snöbollar på bilar och gjorde lite hyss. Då kunde jag bli ofta tagen till exempel ifall man inte hann springa, för det var ju mörkt ute så att säga. Eller när man cyklade, var ute och lekte sent på kvällen på sommarlov eller Även fast det är ljus, men när det börjar skymma så blir det, det är nästan värsta. Eller om det var regnigt, då ställer det till jättemycket. Då har jag börjat märka det.
Vi återkommer till Marcus. Först lite fakta. Enkelt förklarat orsakas RP av en störd ämnesomsättning i ögats näthinna som gör att syncellerna tappar och stavar successivt förstörs. En expert berättar mer.
Ja, jag heter Therese Hugosson. Jag jobbar på Sankt Eriks ögonsjukhus, biträdande överläkare på medicinsk retina med inriktning mot de ärftliga näthinnesjukdomarna. Har tidigare jobbat i Skåne, disputerat i Lund på elektrofysiologi och även forskat på området i Tyskland. Ja, retinitis pigmentosa är ju då en stavtappdystrofi. Det innebär att initialt så är det stavarna som drabbas och stavarna står för mörkerseendet. Så gör det att patienter har ofta symptom av nedsatt mörkerseende. Man kan ha synfältsdefekter lite mer perifert, medan den centrala synen kan vara välbevarad i det initiala. Men med en längre framskriden sjukdom så kan det då även påverka tapparna. Och de står för det centrala seendet. Och det är därför man säger det som en stavtappdystrofi. Sen finns det då motsatsen, där vi kallar det för tappstavdystrofi, där det framförallt är tapparna som drabbas i det initiala.
Vem är det då som brukar få RP?
Det är ju då en ärftlig näthinnesjukdom, vilket innebär att det är någonting som man har fått med sig genetiskt från en eller båda föräldrarna. För det finns olika typer av nedärvningsmönster. Det finns de som är så kallat autosomalt recessiva. Och då har man alltså fått en defekt gen från båda föräldrarna. Det finns autosomalt dominanta och då räcker det med en defekt genkopia. Och sen finns det X-bunden, alltså könsbunden nedärvningsmönster.
Hur brukar då RP eller retinitis pigmentosa upptäckas?
Ja, det är väldigt olika. Allt ifrån att man vet om att någons äldre släkting har den här sjukdomen. Det kan vara förälder eller någon annan släkting. Och man kommer för en undersökning just med tanke på den ärftligheten som finns i familjen. Men det finns även patienter som kan komma utan att veta om någonting. Det kan vara kanske att man går till optiken och gör undersökningar inför körkort eller något sådant. Man upptäcker förändringar som gör att man skickar en remiss till oss.
Det är viktigt att göra noggranna undersökningar när man misstänker att en patient har RP. Ibland, men inte alltid, syns pigmentfläckar i ögonbotten. Därav ordet pigmentosa. I namnet retinitis pigmentosa. Att ställa rätt diagnos är som att lägga pussel. En genetisk utredning görs för att komma fram till det som kallas för patientens genotyp. Och så görs undersökningar för att fastställa patientens fenotyp.
Ja, fenotypen är det som vi ögonläkare, vår sammantagna bild av hur det ser ut i ögat. Och i den bilden ingår då att när man kommer till oss, att vi undersöker synskärpan, vi gör synfältsundersökning, vi gör olika typer av imaging, vi tar väldigt fina bilder, både ögonbottenbilder, vi gör så kallad OCT av centrala näthinnan.
En annan viktig undersökning är ERG, elektroretinogram. En tunn elektrod placeras i en kontaktlins på ögats yta och mäter strömmen som bildas när ögat utsätts för ljus. Vid RP är den elektriska signalen svag eller saknas helt.
Det här är utmanande och svårt att komma fram till rätt diagnos. Och där är det här samarbetet mellan ögonläkare och genetiker oerhört viktigt. Med de här undersökningarna så har vi ett utgångsläge. Sen är det också så att man vet om att i vissa genetiska förändringar, då är det en lite allvarligare form. Det kan säga oss lite grann om hur progressen kan se ut och så vidare. Sen kan det vara att man kan göra en ny test efter 5 år eller någonting sådant för att se hur sjukdomen har utvecklat sig. Vilket då ger oss lite mer kött på benen om hur progressen ser ut i just denna individens fall.
Hur brukar sjukdomsförloppet se ut?
Det är väldigt olika från individ till individ. Även om det finns en del patienter som har en allvarligare form, som progredierar lite fortare och som leder till en allvarlig synskada, så finns det också individer som har en mildare form, som debuterar senare och som progredierar långsammare. Men oftast så är det debut tidigt i livet och en långsamt progredierande sjukdom.
Hur ofta går man till ögonläkaren sen?
Jag tror detta är lite olika upplagt i landet, beroende på vad man har för upplägg, resurser och så. Här på Sankt Eriks ögonsjukhus så gör vi så att vi utreder så mycket vi kan för att komma fram till rätt diagnos. Sedan ber vi ögonläkare i vårdval om hjälp för att hålla i de här regelbundna ögonläkarkontrollerna. Och det är lite olika hur ofta de sker beroende på vilken diagnos, vilken ålder patienten har. Men det kan vara kanske årliga kontroller eller något, men det kan också variera lite.
RP kan som sagt se väldigt olika ut. Och när både hörsel och syn påverkas kallas det för Uschers syndrom. Och Therese berättar att även andra funktionsnedsättningar kan förekomma vid RP, som intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. I dagsläget finns ingen generell behandling för RP, men en hel del forskning pågår och vi återkommer till den. De medicinska insatserna som görs idag handlar främst om att lindra symptomen.
Retinitis pigmentosa kan då vara associerat med till exempel att man har en ökad risk för en svullnad i gula fläcken, vad vi kallar för cystiskt makuledem. Det kan också vara associerat med en tidigare utveckling av gråstarr. Och detta är då komponenter som man kan behandla med ögondroppar respektive kirurgi. Förr så rekommenderade vi A-vitamin vid retinitis pigmentosa. Det gör vi inte i dagsläget, därför att nyare studier har inte visat att det har den effekten. Och det finns även vissa mutationer eller sekvensavvikelser då A-vitamin är direkt kontraindicerat. Att man absolut inte ska ge det.
Att det kan till och med göra det värre, eller?
Ja.
Vad säger du då till en patient som precis har fått sin diagnos?
Det är väldigt viktigt att veta att det är ett stort spektrum. Det är väldigt stora skillnader. Att inte gå ut och googla och ta ut det värsta. För att det värsta drabbar inte alla.
Så alla blir inte blinda bara för att man får en RP-diagnos?
Nej, det blir man inte.
Vi återvänder till Markus som lever med RP. Idag har han landat i sin ögonsjukdom. Men resan hit har varit lång. Sen tidig ålder har han förstått att han kan bli blind. Och i kombination med att hitta rätt stimulans för ADHD har det varit tufft.
Det var ganska mycket under hela uppväxten så där. Kände mig utanför, jag var inte som alla andra. Ja, men jag fick inte vara med i klassen för ja, men då kom jag ADHD in till exempel. Jag har aldrig fått vara med, ha samhörighet med mina klasskompisar. Jag fick sitta längst fram för synen till exempel. Jag tyckte det var pinsamt att inte vara som alla andra. Snubbla in och när man var 18 och skulle på krogen, man ramlade in och folk trodde man var för full och inte fick komma in. Och mitt mål var att jag skulle inte bli mer än 25 år hade jag tänkt. Jag gick alltid och sa också, den dag jag blir blind då tar jag livet av mig. Så det tyckte nog min mamma var ganska jobbigt med. Alltså, det var så dumt tänkt på den tiden. Men i min värld var jag, livet är slut när jag är blind.
Under Markus gymnasietid blev det ännu jobbigare. Och det var då som hans beroendesjukdom tog fart på riktigt.
Då började jag att dricka. Men där och då såg jag inte att jag var i ett missbruk. Jag drack ju bara som alla andra. Det var tisdag och onsdag. Vilket också gick över till att jag började shoppa märkeskläder. Sen jag var på behandlingshem 6 år sedan, för det var innan, precis när min son föddes. Och då, det året innan dog min pappa också, så då ledde det missbruk till ännu mer shopping och även spelmissbruk. Då var det där, du vet, var hemma med barn. byta blöja, mata barn. Det har varit för tråkigt för mig. Pappas bortgång kom väl i kapp säkert. Och vips så var jag där. För det är så lättillgängligt, ingen märker av det, du kan göra det när som helst. Jag fick kickar av varje grej. Så hade jag spelat bort pengar, då fick jag en slags kick av det. Fixa nya pengar, då börjar man ljuga och så man beter sig mot nära och allt runt om. Det är just för att det blir så i det dolda, så är det lätt att fortsätta med spelet. Men man blir en helt annan människa. Allt utom droger har jag hållit på med i stort sett i missbruk då.
Vad bottnar dig då, tror du?
Det var nog också min osäkerhet på mig själv. Inte vara som alla andra. En flykt från verkligheten. Jag vill inte känna av att jag ska bli blind heller. Jag kände ju inga konsekvenser av mitt handlande. Jag hade aldrig ångest, jag var aldrig stressad. Vad jag själv tyckte. Men samtidigt så var jag nog trasig inombords. Men jag tillät mig inte att känna de känslorna. Men det grundar sig av ögonsjukdomen, har jag kommit underfund med nu de senaste åren, med att förmodligen det mesta av hela mitt bagage kommer på grund av min ögonsjukdom. Men sen har det ju varit min räddning många gånger också. Att just att jag inte har sett, för att jag har haft både bra kompisar och lite sämre kompisar i min umgängeskrets då. Så istället för att hänga med på till exempel brottslighet eller sådär, då har ju liksom min syn gjort att jag inte har vågat eller velat ta risken. Jag sa bara nej, eller så kunde jag säga att jag skulle med till exempel, så sket jag eller struntade i att svara i telefon eller sådana saker.
Förstod de att du tyckte att det hade med, alltså,
nej,
synen att göra?
Absolut inte, det är ingen som har märkt det, kan jag tro. Förutom mina närmsta har ju förstått och vetat om till exempel.
Det har varit många turer som fått Marcus att komma dit han är idag. Shoppingen, spelandet som eskalerade, skulder som växte, till och med pappans arv försvann. Och slutligen försökte han se på ett försäkringsbedrägeri, men åkte fast. Och mitt i detta kaos nådde han botten och vändpunkten kom.
Det var ju mellan 3-4 år sedan, och min fru fick brev om ett lån och frågade mig, och då bröt jag ihop. Det första gången hon sett mig grina, tror jag. Och bröt ihop och sa att men jag hade inte haft barn, hade jag tagit livet av mig. Och efter det, då föll allting. Man ska ju aldrig jämföra med någon annan, men de flesta har inte kvar sin familj, sin fru, sina barn, mamma, pappa, alla man bedrar och lurar i det. Att då var, det vart väl en så här tacksamhet, jag vet inte, ett uppvaknande från ingenstans. Att jag har faktiskt så mycket mer. Materiella betyder ingenting så länge man har jobbet, tak över huvudet, kärleken med familjen. Det är det som är viktigt idag.
Det är en kombination av olika behandlingar, som exempelvis 12-stegsprogrammet, men framförallt stödet från familjen som hjälpt Marcus. Idag säger Marcus att han befinner sig på en bra plats i livet. Han arbetar som stödpedagog, har färdtjänst och lever ett vanligt familjeliv.
Försöker underhålla barna. Vi spelar mycket sällskapsspel till exempel. Just nu är vi inne i Super Mario igen. Laga mat, ut med hundar. Vi tränar hundar för utställningar. Ja, men hektiskt. Det är full rull hela tiden. Allt bra?
Ja.
Dottern Melody har kommit hem från skolan.
Hur gammal är du då?
10.
Vilken klass gammal är du då?
4.
Fast en RP kan vara ärftligt har Marcus inte känt någon oro för att skaffa barn. I hans familj har det oftast hoppat över en generation. Men oavsett hur det blir, vet Marcus numera att livet kan bli bra ändå.
Vad skulle du berätta om pappa då? Om du fick säga hur är pappa då?
Bra.
Varför är pappa bra då?
För han är snäll.
Vad brukar pappa och du göra ihop då?
Fiska.
Får ni någon fisk då?
Ja.
Får vi?
Ja.
Pappa får ju aldrig fiska. Ja.
Hur är din RP idag? Hur mycket ser du?
Som sagt, när det är ljus så ser jag relativt bra. Jag ser sämre än andra. Men därför jag använder mig av mycket av reflektioner. Jag använder ficklampor och jag går ju alltid med ficklampa. Alltid har jag det med mig. För jag kan komma, det kommer miljöer där det är mörkare till exempel. Eller kommer utifrån och går in så blir det blir som ett kameraobjektiv för mina ögon att ställa in sig. Så då måste jag använda mig av ficklampa eller stanna upp tills ögonen hittar någon slags fokus så jag kan ta mig fram. Jag är inne hela tiden i det här smarta hem också just för att underlätta min vardag. Till exempel nu har jag Google att tända i olika rum. Det går på rörelse, timer eller när det är mörkt och ljust ute. Sen har jag börjat bli färgblind.
Vissa har färger. Du bara blivit sämre med färgerna? Eller?
Precis.
Tänker du mycket på det att oj, nu börjar färgseendet bli sämre?
Absolut.
Ja.
Det tänker jag dagligen. Att ja, men då börjar min syn försämras. Vad kommer nästa steg? Jag har så svårt att förklara min syn med just för att det kommer lite, vad ska man säga, det kommer och går. Men jag ser klart och tydligt rakt fram. Och sen kan det ju bli suddigt ibland också. Jag lär mig min hemmiljö. Men det är mycket svårare också när jag sparkar in i saker som står i vägen fast jag vet att de står där. Och...
Ni minns kanske Markus hobby med att städa bilar. Och för att klara det med synnedsättningen har han hittat egna knep.
Men där använder jag mig också, till exempel mobilkamera är ett jättebra verktyg. När man ska ta sig i mörker eller se om det är fläckar som jag inte ser med blotta ögat så fotar jag, för bilden visar fläckar och smuts mer än vad mina ögon gör. Och då vet jag exakt vart jag ska gnugga eller tvätta lite extra.
Men kan man känna vissa grejer också då, tänker jag?
Ja, det är lite svårare. På utsidan går det ju, för det har man som man kallar flygrost från bromsar och sånt där som fastnar på lacken. Kära och asfalt, då blir det ju strävt, alltså det sitter på lack, så då kan man känna, för annars har man ju handskar för kemikalier och så här. Så insidan är lite svårare. Det tar ju förmodligen mycket längre tid, för jag använder mig av flera processer och steg i utförande av de olika momenterna, så dammsugning får jag göra flera gånger än vanliga människor.
Tillbaks till ögonläkaren och forskaren Therese Hugosson. Hon har mött många patienter som fått en RP-diagnos och likt Markus haft det tufft, men som så småningom landat i ett bra liv. Hur är det då med forskningen? Enligt Therese händer det mycket mer på området än tidigare.
Jag förstår att man som patient kan känna att det går väldigt långsamt. Men det går framåt och jag tycker nästan att man kan se det som att det går lite stegvis, så mycket annat i livet. Det kan ta tid och sen så kommer vi till en viss nivå och då öppnas många nya möjligheter och sen så tar det ett nytt steg. I dagsläget pågår det oerhört mycket forskning på olika typer av behandlingar. Det finns på behandlingar där man måste veta vilken genetisk avvikelse det är. Men det finns också behandlingar som är oberoende av vilken gen som är den defekta. Att man inte behöver veta den genetiska avvikelsen gör ju att det breddar upp för väldigt många fler patienter en och samma behandling. I dagsläget så har vi en genterapi i kliniskt bruk och det kallas Luxturna. Som är när det finns en sekvensavvikelse i RP65-genen. Men då krävs det ju att man har en genetisk avvikelse i just den genen. Och det är en behandling som då ges en gång. Och det gör man med hjälp av en injektion in i ögat. Och då skickar man liksom in den friska genen för att rätta till den defekten. Och det man har sett är att patienterna kan få ett förbättrat mörkerseende, förbättrad kontrastkänslighet, kanske kan förebygga ytterligare synförlust. Och framförallt så upplever patienterna att de kan använda sin synfunktion bättre och klara sig bättre i vardagen.
Även om det är få som kunnat få Luxturna-behandlingen, eftersom inte så många har just den genavvikelsen, är det ett steg i rätt riktning. Stamcellsforskning går också framåt, där forskarna hoppas kunna återställa synen hos patienterna genom att transplantera friska synceller och detta oavsett sjukdomens genetiska orsak eller stadium. Så framtiden ser ljus ut, men frågan är, kommer man att kunna bota RP?
Vi forskar, vi jobbar dagligen på detta och det är ambitionen. Jag personligen tror inte att det kommer vara en behandling som fungerar för alla. Utan jag tror att man kommer behöva hitta olika behandlingar beroende på hur det ser ut i det individuella fallet. Och det är också där det är så oerhört viktigt att vi följer upp de här patienterna och lär oss mer om hur utvecklar sig sjukdomen, hur sker förloppet, vilka celler drabbas, i vilken takt, när är det rätt att ge vilken typ av behandling och så vidare. Så att följa de här patienterna ökar vår kunskap för att rätt rikta rätt typ av behandling till rätt patient.
Vad tänker du om framtiden, Marcus?
Jag tänker bara positivt om den. Som sagt, nu har jag börjat med bilarna. Min plan är att hinna skapa någonting så att utveckla till eget. Där jag kan ändå vara delaktig på något sätt. Om vi ser att jag blir blind om ett år, har jag då lyckats bygga upp någonting så kan jag fortfarande vara involverad i min verksamhet. Mitt mål är också även kunna fånga upp ungdomar i det här som är på glid i kriminalitet till exempel, som samhället ser ut idag. Jag kan göra något positivt av det negativa som faktiskt har varit. Ta tillvara på mina styrkor jag har fått på grund av min ADHD, på grund av min synnedsättning.
Hur kan man förbereda sig då för att bli blind? Och den här ovissheten, hur hanterar man den?
Jag kan aldrig vara redo för att bli blind. För det vet man inte om jag kommer bli. Ovissheten, jag lever mycket för här och nu, just ifrån 12-stegsprogram framförallt också, dagen idag, liksom imorgon kan det vara kanske inte ens finns här. Ta vara på tiden idag, sen har jag mina barn som jag involverar mycket, vi har pratat hela deras uppväxt, om jag blir blind. Jag har ju sett deras ansikt, så bildminnet finns ju kvar. Sen kommer det vara jättetråkigt en dag, men jag kan inte påverka det heller. När jag blir blind så har jag bildminnet, jag har mina barn och var glad för att jag har fått sett dem.
Du nämnde 12-stegsprogrammet.
Ja.
Har du kunnat hjälpa dig även i den här processen med att bli blind, tror du?
Du, det tror jag definitivt. 12-steg tycker jag är bara en bra grej med, för det kan man använda sig av på i stort sett allting. Ja. Hur man hanterar känslor, man pratar, vågar be om hjälp. Det är mycket. Min självreflektion, det är nog det största, vad ska man säga, verktyget eller som har format mig till den jag är idag. Faktiskt kunna gå ut från mig själv och tänka, se från andra ögon. Jag tränar fortfarande på att våga säga att jag har sämre syn och sådär när jag kommer till nya människor eller något sånt där.
Hur är det?
Ja, den är lite svårare. Jag, som sagt, det är en träning jag håller på med dagligen.
Så det, hur gör du det då liksom?
Ja, men det är, jag pratar ganska ofta om det på jobbet med mina kollegor när det är mörkare. Förut sa jag aldrig någonting, det märkte jag dem då när jag gick in i dem eller jag hälsade inte på dem eller när det var mörkare. Så det, ja, dagligen försöker jag.
Vad skulle du säga hjälper dig att vara så positiv idag?
Ja, men det är väl det att just veta, eller jag börjar få insikt på vad som faktiskt finns att ta hjälp ifrån, vilka hjälpmedel. Och ändå vara tacksam för det jag har nu, att minnet av mina bilder kommer inte försvinna bara för att jag blir blind till exempel. Mm. Men att det finns så mycket som gör det hanterbart, eller att livet tar inte slut för att jag skulle bli blind. Ingenting är omöjligt. Så länge man accepterar och tar hjälp eller ber om hjälp och kommer till någon viss acceptans, så kan man klara av det mesta oavsett om man ser eller inte.
Och sist i Anna Bergholtz reportage hörde vi Marcus Forsberg. Ljudtekniker var Jan Dahlqvist. Om du eller någon anhörig har RP eller andra svårigheter med synen, finns hjälp att få på syncentralerna runt om i landet. Råd och vägledning får du på synlinjen hos SRF som du når på 08 39 93 00. Jag heter Isabelle Ulfsdotter och tackar för att ni har lyssnat på oss.